Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024. Du kan också hitta andra samtalsserier på sidan totalmedia.com, total med TH, totalmedia.com. Och vill du läsa Klaus Stolpes böcker så hittar du dem på boklund.fi, boklund.fi. Välkommen till den här podcasten som handlar om USA och politiken i USA och lite annat. Och kanske politiken i hela världen egentligen på ett vis idag. Vi följde valet förra året och vi fortsätter med en slags uppföljning här av och till fram till de 100 dagarna. Det är jag, Henrik Thorsson, som pratar med Klaus Stolpe. Hej, välkommen med.
Ja, hej, tack.
Och det här avsnittet idag ska faktiskt handla lite konstigt om Finland också delvis. Jag tänkte det var intressant att höra om det val som har varit i Finland och jämföra lite grann med demokratier, USA, Finland och Norden och USA och så här. Men vi ska väl ta några andra allmänna frågor först. Men det är ju väldigt, väldigt kaotiskt nu på många sätt. Och det som är dels de här som vi pratade om förra gången också med tullarna som har kommit. Nu är det ju mest Kina. Jag menar tullar och hela det här, jag är inte heller, ingen av oss är insatt i det särskilt mycket. Jag antar, du är inte ekonom, jag är inte ekonom. Men
ja, jag hade nationalekonomi som biämne då jag studerade för 1000 år sedan eller 40 eller 35 år sedan, och jag blev klar, men det här det är ju liksom inte min grej. Jag tycker jag är väldigt dålig på det där. Mm.
Men det är ju, det är svårt att bedöma, och det verkar ju som de flesta ekonomer är emot den, vad man ska säga, taktik som USA uppvisar liksom med de här. Men samtidigt så är ju, som vi pratade om Trumps röstsiffror, eller hur? De viker ju inte. Han håller ju ändå inom felmarginalen där kring 50%, och det har varit så sedan valet. Alltså det är väldigt liten rörelse. Och jag såg också det att när man tittar på de här som stöder honom, hur de ser på att vara tålmodiga. Alltså är de här tullarna bra? Eller, och då är det många, många som stöttar honom som tror att tullarna är dåliga nu, men blir bra. Just det, tålamod med en förändring. Och det är ju ganska talande att är det här nu en liksom, som Trump själv säger, en lösning för hela världens välstånd ungefär som han själv tror, eller är det bara bluff och utdraget ur hatten, vilket de flesta ekonomer, men vi som inte är ekonomer, vi kan ju bara vänta och se, känns det. Man kan ju, vet inte vem man ska lita på, även om man kanske litar på Trump mindre, för han är ju så lite slarvig på sitt sätt, men jag vet inte.
Nå, om jag säger, alltså jag undrar liksom hur många amerikaner som vet mer om de där sakerna än vad då jag gör, även om vi vidhåller att vi inte vet, men att det handlar ju nog mer om den här polariseringen. Har man bestämt sig för att republikanerna eller Trump är bra och demokraterna är dåliga, så är det så svårt att frångå det där, att skulle de ha samma, jag kan inte bevisa någonting, nu killgissar, men det är gratis. Att, men jag menar, säg nu att en demokratpresident skulle ha, säg att Harris skulle ha vunnit och drivit igenom samma tullar, det skulle hon inte ha gjort i och för sig, men bara för exempel. Så inte skulle de här som nu applåderar Trump och vice versa agera likadant, utan då, så att det handlar ju nog om person snarare än tak i allra högsta grad. Det är ju liksom ganska säker på, utan att på något vis kunna bevisa det, men jag menar, de har nu följt med liksom den politiska debatten rent allmänt i USA, så att det är ju på en ganska ytlig nivå, och vad som är rätt eller fel, det är ju svårt att säga naturligtvis. Problemet som jag ser, eller det som gör mig bekymrad, är ju att allting är så ad hoc, så att jag tror det är ju som taget ur hatten helt enkelt, och då det är ju sådana grejer som gör mig orolig. 1-3 så ska man införa en massa tullar, börskurserna rasar ut av helsike, och sedan så går han ut och Trump ut och säger att nu ska ni köpa aktier för nu har de sjunkit, och sedan så ändrar han på någonting, så jag menar, det är ju en sån där sak också som har varit aktuell, att är det nog riktigt lagligt, eller vad är det som, vad räknas egentligen som insiderbrott?
Jo, precis. Ja, när han säger till innan att nu kommer det gå upp.
Ja, men precis så att det är ju det här, det är liksom så mycket som, så mycket som flyter helt enkelt hela tiden. Och det är som så, känns så ostrukturerat på något vis.
Jo, men när man dessutom känner hela tiden att man far med osanningar och små vita lögner och större värre saker hela tiden. Att man kan ju aldrig lita på, vi vet vad vi vill, säger de. Men nu kan man ju inte, man kan, det är ingen som riktigt kan lita på vad de säger. Alla berömmer Trump för att de vill smörja honom. Och han själv säger massa konstiga saker. Så att även om de påstår att det är jätteväl tänkt, så är man ju, eller hur? Man är väldigt så här, osäker på vad det är de håller på med egentligen, att de vet.
Ja,
om, så, även om inte vi vet.
Att, så det känns det ju för mig, jag menar, man... Mm. Man går och röstar för att man inte ska behöva vara liksom insatt i allting själv och överlåta det åt någon annan. Men att då vill man ju gärna ha någon stabilitet i systemet också. Eller jag åtminstone.
Men jag tycker hela den här känslan av passiviteten, demokraterna är passiva. Det finns ingen som står emot. Det finns ingenting som kan rubba det här. Det är ingen som protesterar tillräckligt. Men det är på något sätt att man letar hela tiden efter reson och förnuft i det på något vis. Som att till exempel kan jag tänka mig en sån argument att jo, men om han gick ut med alla tullar så här brett och chockar världen. Och sen, men hans mening var egentligen att provocera Kina, för det är den enda han egentligen vill strida mot. Men skulle han ha gått mot Kina direkt utan att göra det här breda, då skulle ju Kina tappa ansiktet. För att då är de utsatta. Men nu var ingen utsatt, alla var utsatta menar jag.
Nej, men jag förstår vad du menar. Det är liksom, ja, allting är väl möjligt kan man säga att
ja, och lite är man så här välvillig. Man försöker tolka Trumps sätt att, som ändå, finns det någonting bakom? Fast det då kanske inte gör det. Och det är lite märkligt att vi är så välvilligt inställda. Och plötsligt har, om det nu är sant att auktoriteten har tagit över där, och plötsligt så står de där och allt är förbytt. Och de har en diktatur. Och alla har varit snälla hela vägen liksom. Ingen har stoppat det. Hur ska man stoppa det? Det är svårt.
Alltså. Ja, det är så att jag menar... Kineserna är ju knappast korkade heller, så att de borde väl räkna ut det där och liksom bemöta det verbalt också och konstatera att det här är ju liksom ett angrepp mot oss och så vidare och så vidare.
Ja. Och tydligen de här MAGA-hattarna, alltså du vet, de här röda, tydligen görs de i Kina, så de har tydligen gjort någon video från Kina, eller många videos där de narrar USA då, därför att de där hattarna blir jättedyra och görs tillverkat och så vidare. Så de är ju inte alls, de är ju på hugget, och det är ju många som säger också att Kina är ju 5000 år gammal kultur som har liksom tränat sig på att agera i sådana här lägen, medan USA är då ett ungt land och dessutom som du säger.
Det där ger jag ju inte riktigt mycket för jag menar, vad liksom har de för nytta av att de höll på med att vi hittar på levande begravningar och sånt för 5000 år sedan, och visserligen de uppfann skottkärran och fyrverkaripjäsar och liksom Gud vet allt, men jag liksom, det där är ju, det känns lite floskelaktigt att jag sa hur trots allt funnits rätt länge vid det här i det här skedet, att det, jag menar, jag har en kurs som jag vet mer om Kinas politiska historia än jag vet om dagens Kina, men jag menar alla möjliga ruskiga förföljelser man har haft där och allt det där, så att jag liksom, vad betyder det att man har en 5000 år gammal kultur? Jag menar,
nej, det är inte så mycket värde till idag.
Nej, men jag tycker det liksom, jag menar, USA grundades ju inte igår.
Nej, det är helt intressant. Men en annan sak av det här som har upprört sig eller som stormar nu, det är ju det här med att utvisa folk ur sitt land som liksom man påstår är terrorister, och de får ingen rättegång och hela den här frågan. Och det är väl det som är nu närmast en så kallad konstitutionell kris, i och med att högsta domstolen förra veckan sa ju att nu måste man vidta liksom, det var oklart riktigt vad de menade, men någonting måste Trump göra liksom nu för den här mannen som är utvisad till sitt eget land. Han är från El Salvador, men han är utvisad som om han var terrorist i det här hemska fängelset i El Salvador då. Och den här liksom, då har högsta domstolen, ni ska liksom fundera, ni ska facilitate då, liksom att ja, försöka någonting, och så är det domstolar som, och då har de ju nekat, och de har ju gått inte gjort något ungefär. Och det här är ju närmast, ja, men det är inte så lätt det där, för att en person som inte är medborgare har ju inte, jag menar okej, den ska ju få prövas och så här, men det är mer komplicerat än så när den väl har kommit utomlands, för det är ju inte en amerikansk medborgare som de ska hämta hem, eller hur?
Nej, det är ju liksom, man har ju ingen, vad brukar ni jurister säga, jurisdiktion i det där.
Mm.
Sitter han i finkan i El Salvador så att då, och är salvadorian eller vad den heter, så då,
ja.
Det här komplicerar ju det hela.
Jag menar, om man tittar på statsvetenskap, statskunskapsämnet och juridiken och allt som är knutet till våra lagar och så här. När man kommer in på de här frågorna, då är det väl mera så här human rights och hur man bör göra mot människor. Ja. Och det är ju lite svårt, alltså, för det är ju en löslig liksom... Det finns inte några verktyg riktigt.
Om
inte...
Alltså, grejen är ju att om vi ser realpolitiskt på det, så skulle
ja.
Amerikanerna vilja ha tillbaka den där killen, så då skulle det ju, det är ju, ska ju inte vara svårt att få...
Ja, om Trump ville det.
Ja, precis. Att de konstaterar att hej, vi gjorde fel, att kan ni skicka honom tillbaka? Mm. Det blev inte bra, och jag menar, har ändå stora bror i den där delen av världen, så att, jag menar, vi förstår ju nog vad den där presidenten där i El Salvador skulle ha för intresse av att bråka om den saken, om det faktiskt kommer en rejäl påtryckning från USA.
Mm. Nej, men allt tyder ju på att den här, om man lyssnar på allting, att den här personen inte har något överhuvudtaget samröre, i alla fall längre, med gäng. Och att han inte har något terrorism. Men det som är en amerikansk journalist som är där nere eller har varit vid det där fängelset, han sa det att det är så att många av de här personerna har plockats därför att El Salvador har bett om det. Ja. Så här kan det vara ett fall där El Salvador har några uppgifter om den här personen. Fel eller rätt, vet inte. Som har sagt, den här personen är terrorist. Och då har USA tagit ut honom utan att själva ha bevisen.
Ja, precis.
Men det har inte riktigt kommit fram. Och det gör ju också att det är komplicerat. För att säga, El Salvador har inga rättegångsprocesser när det gäller de som sitter i det där hemska fängelset. De bara kastar in dem. Den här inrikesministern har någon bok, egen bok, anteckning, som kallas för gängboken, där han skriver upp, och han har ritat eller bilder och olika tatueringar. Så att El Salvador är ju inte rättskaffens land, om man säger.
Nej, alltså det var ju statistiskt sett är det ju säkraste landet i Latinamerika för tillfället, men det beror ju på, det vill säga för de som inte blir inlåsta.
Nej.
Så att... Det där fick jag ju faktiskt lära mig av några studenter, där jag höll en kurs om, när det handlade om kalla kriget, men det blev bara på någon, det var någon som tog upp det, och två av killarna på kursen så kände till det ganska bra. De lite olika syn på det hela. Den där ena konstaterade att, ja, men att det är ju, där är det ju säkert och bra tydligen att man vågar gå ut på gatan. Den andra som hade, de hade tydligen sett samma dokumentärfilm, inte tillsammans, men att drag lite olika slutsatser. Den andra konstaterade att jag verkar på ganska lösa grunder som man har blivit inburade där, och det var ju jag kände inte till dem. Roligt många gånger att ha med de här studenterna att göra, för att de kan liksom ha snappa upp saker som man själv inte har en aning om. Jag kände inte till det där med liksom det där enorma fängelse de har där, och att man blir arresterad på tydligen rätt lösa boliner, och i och för sig kan ju sägas att de har ju haft enorma problem med gängbrottsligheten där. Att för mitt vidkommande, så det känns ju inte bra att man liksom, det verkar som att man burar in för säkerhets skull på ganska lösa grunder, helt enkelt. Att man kanske eventuellt hör till något gäng. Att bura in på basen av en tatuering känns ju ganska konstigt.
Jo, och tydligen har det blivit fel i flera fall, men det här är ju den här liksom juridisk teori, alltså legal theory frågan att, och kriminologi frågan att ska du som stat visa handlingskraft och fängsla eventuellt en oskyldig, säg för ett mord eller vad som helst, så att massorna av folket blir lugnat, eller ska du ha det som vi i alla fall har i Sverige, jag tror i Finland, det här att man går väldigt långt innan man dömer någon. Och att hellre då fria en fälla. Så, men den där gamla principen är ju här att vi visar handlingskraft. Och då, okej, det blir några oskyldiga på vägen och några sådana här fall. Men...
Jo, och El Salvador har ju en lång tradition av sånt där. Det var någon sån här bondeuppror på 30-talet, 20-talet.
Ja,
så sköt man ihjäl 20-30 tusen människor, och jag menar, de var ju knappast skyldiga allihopa. Det var helt enkelt för att visa från statsmakten vem det är som bestämmer. Jag kommer nu att hänvisa till den kalla kriget-kursen. Okej, kalla kriget pågick inte under 20-30-talet, men att det var som exempel på att det är svårt att få bort den där typen av våldsam tradition, för att det var ju något uppror eller upplopp, ska jag väl säga, 1979 var folk skulle ta skydda i den här största katedralen som finns i landet, i huvudstaden San Salvador. Och där var ju liksom världens ögon, det vill säga, alltså nyhetsbevakning och sånt. Och de helt enkelt massakrerade ju folk på trappan till den där katedralen, att de sköt ner urskillningslösningen. Jag vet inte hur många som strök med där, men att det är ju fruktansvärda scener. Märk väl, det finns ju filmat, så jag har ju sett det själv helt enkelt.
Ja, förfärliga saker. Det här med att man motsätter sig domstolar och då i USA särskilt, där är liksom den tredelade makten, domstolarna, presidenten och sen senaten eller kongressen, menar jag. Det här är ju en intressant fråga. Man letar ju nu, som vi sa nu, den här frågan om han som har blivit utvisad till El Salvador-fängelset. Det är det närmaste konstitutionell kris man har kommit, anses det nu då, trots tidigare tecken på annat också. Men det här är när Trumps administration då på något vis inte respekterar domstolarna, inte fullt ut. Och det här har vi varit med om förut. Vi har pratat om det här i några fall tidigare i vår historiska serie om presidenter, där du berättar om anekdoter och sånt här. Och även om det är liksom inte alltid säkert med historiska fakta i vår serie, så är det ju underhållande och viktigt ändå. Och det där första fallet som jag kommer ihåg, det var ju det du berättade om, det där med Trail of Tears. Och det var Jacksons tid när det fanns en sån här, att det gick emot den här tredelningen på ett vis, eller hur?
Ja.
Hur var det nu?
Ja, alltså det handlar ju om att Jackson blev då president 1828 och blev omvald 1832. Att de får komma på rätt plats i historien här. Och då fick de ju för sig att man skulle tvångsförflytta alla från ursprungsbefolkningen, så att de skulle vara tvungna att bo väster om Mississippi-floden.
Ja, just
och,
det. Just
och jag menar, det var ett väldigt intressant case det där, för att jag menar, inte har ju någon brytt sig i ursprungsbefolkningen särskilt mycket i det där landet genom åren. Och det här, men i det här fallet så blev det så att av någon anledning så började någon driva ett fall för det här Cherokee Indiana och Georgia, alltså det vill säga den här delstaten som är strax ovanför Florida nere i sydöstra hörnet, och det är ju då bevisligen öster om Mississippi-floden. Och de blev fördrivna och många dog under den där, det som kallas för tårarnas stig, då de liksom tar sig till fots till det som idag är Oklahoma. Det var dit man förpassa indianer i rätt hög utsträckning. Och då gick det faktiskt ända upp till högsta domstolen, som då tog parti för de här indianerna, vilket ganska anmärkningsvärt med tanke på att de sällan så annars fick sin röst hörd. Och då är det ett citat från Jackson som antagligen är påhittat, därför att det dök upp tydligen först flera, alltså något år tionde senare, att han hette Marshall, den där som var boss för domstolen, och Jackson påstås ha sagt att Marshall har fattat sitt beslut, att nu får han se till att försöka driva igenom det också när han får sitt, det vill säga, men det, alltså även om Jackson kanske inte har sagt det ordagrant, så att det avspeglar ju ändå hans syn på saker och ting. Att liksom, han var ju ganska där, ja, vad ska vi kalla det, obildad tölp, oberoende om man tycker bra om honom eller inte. Men att det var liksom att han, det där med maktens tredelning, så var väl nog kanske lite för invecklat för honom, så att han
Mm. Och han var ju, som vi har sagt förut, men dessutom då kommit till i ett någon slags demokratiskt vakuum enligt honom själv, där den föregående då, som var Adams-sonen där, liksom var odemokratiskt period, och han kommer nog att rädda landet.
Jo, det var ju då som demokraterna grundade, som att man valde just det där namnet också, därför att valet 1824 så hade ju Jackson flest röster, både ut bland folk och sen också bland sett i elektorsröster, men det var ju det att det var fördelat på fyra olika kandidater, så ingen hade ju en majoritet vare sig utan bland folk eller bland elektorerna, så att det gick ju till representanthuset att avgöra, och de här Jacksons sympatisörer så hade väl redan börjat fira, för att de utgick från att det är ju bara en liksom formalitet.
Ja,
men då var det folk som ivrad då för att man kan inte ha Jackson som president, för att han är liksom klarar knappt av att stava sitt eget namn ungefär. Till och med den formuleringen som användes, tror jag. Och bland mycket annat. Och då blev det den här John Quincy Adams som blev då USAs sjätte president, och i kölvattnet av det där då så samlades Jacksons anhängare och betonade det här med vikten av demokrati, och så grundade man demokraterna. Jackson valde 1828, och sedan så blir han ju omvald 1832, det vill säga samma år som det där med Trail of, om jag nu inte blandar ihop årtalen här, men att jag har för mig att det var liksom samma år som det här med Trail of Tears, och det hade liksom genomförts, och det där rättsfallet aktualiserades och allt det där, men att det visar ju också på att det var ju hur man behandlar indianer, så det var ju ingenting som gemene man brydde sig speciellt mycket i, utan det var nog bara något som var praktiskt att städa bort dem ungefär.
Ja, men intressant, och det här är ju något som också har kommit igen en hel del under våren. Men en annan fråga, eller ett annat tillfälle som jag vet att vissa sådana där jurister framhäver som egentligen mera riktigt stämma överens med det som provas nu, det är ju Lincoln när han alltså upphäver den här habeas corpus-principen. Det är ju väldigt likt det här, för det handlar ju, habeas corpus handlar ju om att du ska få rätt att försvara dig om du blir dömd för någonting. Och det hände i 1861, och det var ju då liksom kriget pågick, och han bara struntade i, han struntade i den där, och sen fick han väl besked från högsta domstolen att han får inte strunta i det, men han struntade i det beskedet och upphävde den där principen. Och den upphävdes sen lagligen några år senare, men i det här fallet så var det Lincoln som helt enkelt gick emot högsta domstolen då, för att kunna, vad jag förstår, arrestera eller tillfångata någon utan att ens fall blev prövat. Väldigt likt det här som händer nu. Så att, kan man säga, det kan man säga att det är det mest lika då av de här två.
Ja, egentligen, men ska vi säga, nu är jag ute på halis och någon folkrättsjurist så går i taket, men att det är ju, frågan är ju att gäller samma principer alltid, och men det var ju trots allt ett inbördeskrig som Lincoln, att det var ju så dramatiskt som något kunde bli helt enkelt. Det är ju de mest dramatiska ögonblicken i det där landets historia. Kanske till och med det mest dramatiska. Och en intressant parallell där var ju att Nixon, då han då hamnade och avgå i tiderna, så han liksom resonerar ju som så att det som normalt sett inte är lagligt blir lagligt om en president gör det med omtanke om landets bästa. Och där försökte han ju som dra paralleller till sig själv och konstatera att Lincoln gjorde det rätta, och jag gjorde ju likadant, vilket ju är skitprat, därför att det är ju likheterna slut, för att Nixon vidtog ju sina åtgärder med att till exempel mörklägga det här inbrottet i Watergate-byggnaden. Det vill säga demokraternas kampanjhögkvarter, var man hade installerat avlyssningsapparatur. Det var väl någonting som Nixon knappast kände till, men att sen då han väl fick nys om det så försökte han ju mörklägga det och försökte få FBI att sluta rota i det. Och jag menar, det är ju liksom något helt annat än om ett inbördeskrig just har brutit ut och du är osäker på att hur kommer det, liksom, vad ska vi göra, att det här är full panik. Tänk om sydstaterna plötsligt invaderar Washington DC. De mycket väl kunde ha gjort där i början av kriget. Sen ju längre det drog ut så desto mer chanslösa var ju sydstaterna, för att de har ju inte samma resurser. Men att där i början klarade de sig bra, och Washington DC ligger ju dessutom väldigt nära, ja, det som då var gränsen mellan sydstater och nordstater, och då är det liksom lite annat. Nixon går och gör någonting för att rädda sitt politiska skinn.
Ja, visst, verkligen.
Men förstås, skulle jag vara professor i folkrätt eller liksom någonting sånt, så då skulle jag väl fördöma Lincoln å det grövsta här. Men det är liksom, alla är miljöförstörda av vad de sysslar med. Men
det var väl också...
Jag har kanske större förståelse för Lincoln än för Nixon, om vi säger.
Ja, men Napoleon hade väl också det där uttalandet att en president kan göra vad den vill så länge det är till för att rädda landet. Och det har ju använts nu i vår också. Jag menar, här är det ju fråga om att Trump upplever att dels är det en ekonomisk kris när de har så mycket biljoner i skuld i USA, sen dessutom de här gängen, att de har ju krig mot gängen, menar de ju, att det är krigstillstånd mot gängen, så att de här argumenten har ju kommit fram och är kanske bakgrund att varför många kanske ändå är positiva i de här mätningarna, att det är ett sånt läge som Lincoln hade, typ det, nu är det krig mot gängen, eller hur?
Så att, ja, väl, det är väl kanske lite, ett inbördeskrig är väl lite värre i alla fall. Men ja, nu har du ändå statsapparaten intakt och så vidare. Det är inte det att du plötsligt har halva armén som byter färg på uniformen.
Nej, visst. Och så det som var lite USA-retoriken. Man måste vara vaksam på vad säger de och vad är det liksom på riktigt. Men det är ju en intressant sak då som har varit nu, där du har bevakat valet i Finland. Det är kommunalvalet, så att det är lokala valet. Och det är intressant att höra lite om det strax. Men först bara skillnaden mellan det lokala, så att säga, demokratin i Finland och USA. Kan man säga någonting bara allmänt om det? Jag tycker ju det är skillnad mellan Sverige och Finland också när jag ser på det här. Men just om vi jämför med USA, det här lokala engagemanget och Finland, alltså dels är ju röstsiffrorna i allmänhet jättedåliga i USA, och jag vet inte om de är bättre lokalt, så att säga, men vad har du att säga om det? Kan man säga något klokt om det där?
Ja, vad ska man börja, alltså till att börja med, så här har vi ju då, vi har ett fullmäktige i kommunerna som väljs av det här folket, och sedan så de utser och nämnder och kommunstyrelse och allt sånt, och kommunstyrelsen då bereder ju det här ärendena tillsammans med tjänstemännen som sen ska fattas beslut om i fullmäktige i USA. Man har ju bara en sån där city council, då kan ju även i en miljonstad så kan det ju vara så att det som här motsvarar, och för all del Sverige, motsvaras av fullmäktige och styrelse. Där kan vara som 7 personer som sitter och bestämmer om allting helt enkelt, så att de är koncentrerat till några få personer där.
Och där valet är ännu mer personinriktat. Även om ni har personval här så är det ännu mer, eller?
Ja, det är ju det samma sättet som man väljer president på i praktiken. Eller en mandatval, de har ju inga elektorer för att tillsätta folk i city council. Men att, vi säger att vi har en stad så på ett visst antal invånare. Och så delar man in stan i röstningsområden eller valdistrikt som har då ungefär lika många invånare, och de där så väljer var sin helt enkelt, och så sitter där då ett par år, jag tror det kan variera från ställe till ställe, men då har man ju dessutom så att man, då det är val i USA, så det är liksom man väljer ju sheriffar och hundfångare och gud vet vad, så att det är ju ett himla show att lägga sin röst i USA. Jag fick en kopia från, det var något ställe i South Carolina, var det, det var ju hur många val som helst.
Ja, okej.
Det var ju som alla möjliga.
Men är det hela tiden det här demokrater och republikaner också i alla de här systemen? Eller är det inte det så tydligt som det är rikt?
I regel är det väl någon, kan det finnas några sådana lokala obundna kandidater, men att det går nog så pass mycket via demokrater och republikaner i alla fall, så att det är som så pass djupt rotat. Men det där har nu aldrig satt mig in i liksom hur många procent som blir valda till något whatever ämbete på lokal nivå, att hur många är det som är hör till något annat parti, jag vet faktiskt inte.
Men det är ändå tydligt att de här partierna syns även.
Det här är min absoluta uppfattning liksom, men det där är fingertoppskänsla, men att, för att jag aldrig sett några siffror på det, men att det verkar så i alla fall. Så att.
Men vad har du för uppfattning om liksom deltagandet i den lokala demokratin i USA i de här valen jämfört med den i Finland till exempel?
Nej, det är ju lågt, för att säga att man går och man går och röstar till allting på samma dag, och då är man kanske intresserad av presidentvalet, och där är det, säg nu då att det är 60% för bara för exemplet skull som går och röstar där, och sen i senats- eller kongressvalet så kanske den är på 50 då eller någonting sånt, och sen står där jättelänge, så till sist då du är ner på den där hundfångaren så kanske du inte riktigt orkar bry dig, så jag misstänker att det är det här valdeltagande för att utse ortens hundfångare, så måste ju börja vara ganska lågt faktiskt, för att det kan ju inte finnas speciellt många personer som prioriterar en sån. Man väljer ju sheriffar och allt möjligt. Det är så en förteckning, det var någon som hade gjort ett kåseri om det. Det är ganska många år sedan, jag skulle inte komma ihåg den här orten, men att det var någon som hade kåserat kring olika sådana ämbeten som man kan välja då lokalt, och det var de mest konstiga saker, men att i Lubbock i Texas så väljer man en officiell vägare och frågar mig inte vad det är för någonting, för det visste inte den där som hade skrivit den kåseriet heller, men för att vägare, alltså de vägar utan att väga saker och ting. Weyer eller vad det heter. Och för att komma med det mest nördiga som jag någonsin har sagt under våra samtal, så kan man fråga sig varför jag kommer ihåg vilken ort. Det är Lubbock, Texas, för att Buddy Holly är därifrån. Alltså det är en artist som jag beundrar väldigt mycket, som speciellt som yngre. Ifall någon får för sig att sno min telefon, så kan jag berätta att PIN-koden så är en kombination av siffrorna i Buddy Hollys födelsedat.
Okej, det ska vi ta avslöja. Det
tänker jag ju säga koden, men får ju pröva er fram.
Wikipedia. Men okej, Finland hade då kommunalval senaste helgen. Du har bevakat det och talat i media om det och så vidare. Och hur är röstdeltagandet vad det gäller Finland och lokala val jämfört med riksval och så, om man som parallell till USA?
Ja, det är ju väldigt lågt. Det var,
är det det också? Jaha.
Ja, för att det var 54% som var att rösta i kommunalvalet. Oj. Och 52 som var att rösta i välfärdsområdesvalet. Vi har ju
så region liksom.
Ja, precis, motsvarande region. Att det är närmast man kan komma sådana gamla, vad heter det, landsting och regioner i Sverige. Det är de identiska, men att de sysslar med liksom, ja du vet, hälsovård och räddningsväsende och allt det där. Och då, nu var det ju då första gången som det var val i bägge samtidigt, och det där så har krånglat till det för folk, så att det blev en rösta förkastade, för att folk har liksom rösta fel helt enkelt.
Okay.
För att det är så att i det välfärdsområdesvalet så var det fyrasiffriga kandidat. De började som på 2000 någonting och uppåt. Och det finns ju inte så många i ett kommunalval, så att om vi nu säger att någon då tycker att kandidaten med nummer 147 är den bästa som finns där i kommunalvalet, så då kanske de har skrivit det på den där andra röstsedeln.
Just det,
då finns det ju ingen liksom adress på den rösten, och det här, det är ju så att de där valsedlarna, röstsedlarna var ju olika färg, så att jag tycker inte det skulle vara så jävla svårt, men att tydligen så hade det nog ändå varit det här svårt. Det som är riktigt konstigt var ju att det tycks ju inte ha funnits något enhetligt system för hur man går tillväga rent praktiskt i vallokalerna, för att jag förhandsröstade, jag var nere i Kyrkslätt och röstade på biblioteket där, och det var ju liksom, där kan ju ingen ha missförstått någonting, för att det var tysk ordning där, vi säger så. för att man kommer in killen som satt vid dörren förklara vad det handlade om, och så gav han valsedeln till kommunalvalet och sa att om du inte vill rösta i kommunalvalet utan bara i välfärdsområdesval, så går du direkt till det där bordet som har en violett duk, det vill säga samma färg som valsedlarna. Så gick man in och valbåse och rösta, och så gick man vidare till där de satte det i kuvert och stämpla, och de visade att det här kommer då att skickas till centralvalnämnden i Vasa i Österbotten och så vidare. Och sen så gick man till nästa bord och då förklarade de igen, som om man skulle ha varit lite bakom flöta, att detta är nu välfärdsområdesvalet. Vill du rösta i det också, så bla 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 bla, och så hittade de. Så att, men då tycks de ju inte haft det här andra jag talar med. Så man har kommit in och så man fått två röstsedlar och så, ja, du kan gå dit och rösta. Och det är ju väldigt konstigt att jag trodde ju att sånt skulle vara väldigt centralstyrt. Och faktum är att jag tog sen kontakt med den enda jag känner i regeringen. Vi behöver nu inte gå in på vem, men att alla som känner mig så vet vem det är. Men och förklara det där, och han var väldigt tacksam och sa, när det kanske en politiker säger, men jag menar, han känner ju mig, så han vet. Han sa att jaha, men att jaha, kan det ha gått till på det där viset? Det där måste han föra vidare, för att det liksom lät så pass vettigt helt enkelt. Och liksom, ja, han har ju känt mig länge, så han vet väl vad jag går för, hoppas jag. Eller så bara var han artig, men att han sa att någonting måste ju göras, och det där lät ju helt enkelt fiffigt, tyckte han kort och gott.
Så ja, men det var en viktig fråga.
Nu försöker jag då, det som jag försöker påskina, att sen om det funkar bättre nästa gång, så är det min förtjänst.
Delvis, ja, absolut. Men är det valdeltaget var då mycket lägre än det brukar, eller i det här?
Nej, det är nog sjunkigt, så att det, men att inte det sjunkit radikalt just det här valet. Att en annan grej som var mer alarmerande var ju att antalet kandidater var färre än vanligt. Så det är svårt att få folk att ställa upp, helt enkelt.
Men kan man säga att Trump-epoken och USA-politiken i världen och tullar och allt detta, har det på något sätt synts i det kommunala sammanhanget, i åtminstone här uppe i Österbotten och så?
Den typen av spekulation, så ja, det blir, kan ju tyckas långsökt, men som jag väl tror är att det händer så mycket annan skit för tillfället med och Trump och allt det där, så att jag tyckte att den här valdebatten var liksom ganska lam, helt enkelt, så att det kanske fokusera på annat.
Flera faktorer som påverkar.
Ja, det är ju igen sitter jag nu här bara och jag ska inte säga dillar, men att det är sånt som jag inte kan, det är inte någonting som man kan påvisa, att det är ju en fingertoppskänsla och någon annan kan tycka annorlunda.
Ja. Ja, men vi tackar för lite inblick i vardagsdemokratin i det praktiska livet i Norden också, i den här serien som egentligen fokuserar på USA och politiken där just nu. Vi går mot de 100 dagarna, vi fortsätter och återkommer lite längre fram med någon uppföljning igen. Vi tackar för idag i alla fall, Klaus Stolpe.
Okej, tack själv.
Tack för att du lyssnar på Omvalet 24, vår podcast om Trumps första 100 dagar och tidigare omvalet förra året. Du kan höra fler olika serier och läsa våra bloggar om USA på sidan totalmedia.com, total med th, totalmedia.com. Där både Klaus och jag skriver bloggar, och sen har vi också vår serie om presidenter i USA, totalmedia.com.